Hej och välkomna tillbaka till Kungligt.
Med Jenny Alexandersson.
Och Sara Eriksson.
Härligt att vara tillbaka. Det har hänt väldigt mycket den här veckan.
Ja, men det har ju det. Och just därför så har vi valt att dela upp podden lite mindre så här småämnen. Just för att vi ska kunna få med allting som har hänt faktiskt.
Vi har mycket att bjuda på, med andra ord.
Ja, det har vi verkligen. Och vi tänkte säga att vi ska börja med 3 korta, snabba nyheter. Men jag tror inte de kommer bli så korta.
Vi börjar, så får vi se.
Exakt. Andrew har varit i blåsväder igen.
Ja, men det kan man ju verkligen säga. Och för er som inte hängt med så är det ju så att Andrew var god vän med Jeffrey Epstein. Och han dömdes för pedofili. Han satt fängslad, tog sitt liv i fängelse i USA. Men Andrew har då... han har liksom hängt... Vad var hans stora misstag? Det var väl egentligen den här intervjun han gav efter alla anklagelser.
Ja, det var ju ingen höjdare där i BBC.
Nej, en kvinna trädde fram och sa att hon hade tvingats ha sex med Andrew för många år sedan. Då på Jeffrey Epsteins ägor. Han gav en intervju till BBC för att försvara sig själv. Men det blev katastrof kan man väl säga.
Ja, minst sagt kan man säga det. Det var en riktigt katastrofal intervju. Hans presstalesperson avgick 2 veckor innan just för att han in i det sista avrådde honom från att genomföra den här. Drottningen var inte underrättad om att det här skulle ske utan han gjorde det helt enkelt helt på egna bevåg och... Ja.
Det slutade med att drottningen lät honom ta ett kliv tillbaka från de kungliga uppdragen. Men det som har hänt nu, för att det här har ju inte tystnat i pressen utan brittiska tabloider, de har ju öst på med saker om prins Andrew. Och för någon vecka sedan, då kunde man se en gul skolbuss cirkla runt Buckingham Palace.
Det var inte vilken buss som helst.
Nej, men det var en stor bild på prinsen med ett väldigt speciellt budskap till honom. Och det stod någonting i stil med: har ni sett den här mannen? Var snäll och be honom ringa FBI och svara på några frågor. Så var det ett nummer till FBI.
För det är väl just det här som har hänt, att han har liksom gått under jorden lite i och med att de har försökt kontakta honom. Om jag
ja, det pågår rätt. Ju fortfarande en undersökning då kring Jeffrey Epstein och hans offer. Och FBI hävdar att de har sökt prinsen, men han har vägrat att komma tillbaka till dem. Och han har sagt i någon intervju att han inte alls blivit... sökt av FBI. Men de här offren till Jeffrey Epstein, deras advokat Gloria Allred, hon har då gjort den här reklamkampanjen som en pik, eller en stor jäkla spik rätt in i den kungliga familjen och prins Andrew. Det fick jättemycket uppmärksamhet. Det här är ju väldigt spektakulärt, eller hur sa det?
Ja, verkligen. Alltså, han pekas ut som skyldig och känns som att gränserna har flyttats fram lite gentemot kungligheten här.
Ja, men visst har det det. Jag har aldrig sett något sånt här tidigare, någonsin.
Det är också en tydlig markering att köra fram den här bussen vid Buckingham Palace.
Ja, men verkligen. Pekar man ut honom som skyldig?
Ja, men det gör man väl på sätt och vis. Och jag, faktiskt så här, han får ta att han blir utsatt för de här påhoppen. Han visade 0 empati med dem som hade fallit offer för hans vän Epstein. Mm. Så att Randall, han får stå ut med det här nu. Det är liksom inte så konstigt. Däremot så kan man ju verkligen diskutera hur vidare gränserna gentemot kungligheterna har.
Mm.
Det är liksom en helt ny situation. Vi har aldrig sett den här spelplanen tidigare. Så det är en väldigt speciell och konstig situation. Jag undrar hur de andra kungligheterna i familjen reagerade när de ser den här bussen svänga förbi utanför slottet.
Men det är också, tänker jag, att vi har ju sett gränserna flyttas fram på sociala medier. Men nu flyttas ju gränserna fram, alltså även in real life.
Ja, men verkligen. Exakt. Och det tänkte jag också på när i samband med hans födelsedag så bombarderades ju liksom hatet och den här aggressiviteten och den tonen gentemot honom både på brittiska kungahusets officiella Instagramkonto via hans exfru Fergies Instagram när de liksom la upp en bild på honom och önskade honom hjärtliga gratulationer. Och han är väldigt ifrågasatt just nu. Han ska bli ifrågasatt just för den här vänskapen. Så att de här typerna, att de här grejerna händer, det är inte så konstigt.
Nej, men tycker du att Fergie skulle inte lagt upp någon grattishälsning till sin exman?
Alltså det är jättesvårt att säga. Det är klart att de har ju sin relation och vad hon tycker och tänker om honom, det har vi ingen aning om. Däremot så kanske man skulle ha valt att ligga lite lågt just nu med tanke på hur situationen ser ut. Vi vet ju att han hade blivit lovad ett stort 60-årsfirande Men det drog ju faktiskt...
Och det drog ju drottningen in.
Ja, men exakt. Just för att det här har hänt. Så att, sen är det klart att, ja, hade de inte lagt upp en bild på honom kanske det också hade blivit ifrågasatt. Vad vet vi? Det har i alla fall hänt. Och det är någonting helt nytt i den kungliga världen. En gul skolbuss utanför
Buckingham Palace. Med en pik rakt mot Andrew. Ring yes. FBI. Vi kan också skicka med det. Prins Andrew, call FBI.
Exakt. Ska vi gå över till nästa ämne?
Det gör vi. Det här handlar om nya uppgifter om drottning Silvia och hennes pappa Walter Sommerlath. Och Expressen skrev om det här. Det är nämligen så att det finns nya dokument som sätter Walter Sommerlaths kopplingar till nazistpartiet i ett helt nytt ljus. Och det är IT-konsulten Thomas Sielski, jag hoppas jag säger hans namn rätt här nu, som tillsammans då med ett team, såklart, forskningsteam, som står bakom de här nya uppgifterna. Och det speciella med det här är att Thomas Sielski, hans släkt har liksom haft de här dokumenten i sin ägo.
Så det är alltså aldrig någon som tidigare har tagit del av dessa?
Det verkar inte så. Och det är originaldokument så vitt man kan se. Och det handlar då om att Walter Sommerlath, drottningens pappa, han har tidigare varit anklagad för att vara nazist. Därför att han, det är så helt klart att han var en medlem av nazistpartiet under andra världskriget. Och det är uppgifter som, de är styrkta. Man vet att det finns medlemskort och sådär. Men nu kan man då sätta det här i ett annat ljus för att det visar sig att han verkar ha hjälpt judar och motståndsmän att ta sig från Tyskland till Sverige. Och det är helt nya uppgifter.
Och de här uppgifterna fick man då ta del av via de här dokumenten?
Ja, så är det. Så är det. Och det kommer komma mer under våren om jag har förstått det rätt. Men det handlar om en tågtransport som gick mellan Berlin och Trelleborg 1944. Och det här hände efter ett attentatsförsök mot Hitler. Man brukar kalla det för 20 juli-attentatet. Det var ett sprängdåd, han klarade sig undan. Men det blev en intensiv jakt då på de här motståndsmännen och judarna. Men det Walter Sommerlath gjorde, det var att han kunde ta fram en ny plombering på tågvagnarna. För de här vagnarna var från början lastade med möbler. Och han såg också till att vagnarna vägde lika mycket. Trots att man under vägen då bytte ut dem mot människor, såg han till då att de fortfarande vägde detsamma så att det inte skulle väcka några misstankar. Och de här möblerna som fanns i vagnarna, de gömde han helt enkelt undan. Och det kom också fram då att han hade ordnat giltiga identitetshandlingar till judiska flyktingar som smugglades ut ur landet. Och de smugglades ut, och det kan vara värt att nämna, med hjälp av Victoriaförsamlingen i Berlin. För att de har ju spelat en viktig roll i det här också.
Men det här måste ju vara en otrolig lättnad för drottning Silvia.
Ja, men jag minns att jag satt i, jag tror det var SVTs tv-studio. Aftonbladet och Expressen hade skrivit om de här kopplingarna till nazismen. Och det är inga nya uppgifter. Jag tror det var tidningen Arbetet som skrev om det först. Om det var 2002, någonting sånt. Det får vi nästan kolla upp. Men hur som helst, Kalla fakta, de hade också ett stort reportage om detta 8 år senare. Så att det var ju...
Men man vet ju också att Silvia har fått stå till svars väldigt mycket för de här anklagelserna och blivit
ifrågasatt för det. Och jag vet, när jag satt i den här tv-studion så hade de gjort ett inslag då med drottning Silvia där hon verkligen, alltså hon var verkligen ledsen. Hon pratade om sin pappa på ett sätt som att, ja, det här var nya uppgifter för henne. Men man såg att hon var plågad av det här.
Givetvis.
Och då fick jag frågan av programledaren att... I och med att vi hade skrivit om det då så fick jag frågan att hur jag ställde mig till drottningens uttalande. Och jag sa att man måste ta hennes känslor på allvar och hon har full rätt till det hon känner. Men att man måste också, det är en viktig sak att ändå rapportera kring.
Ja, men såklart. Och därför är det också nu bra att vi får en ny sida av hela berättelsen i med de här dokumenten, och det ska ju bli väldigt spännande att följa nu som du nämnde, att vi kommer kanske få ta del av mer uppgifter under våren.
Men hon startade ju, drottningen startade ju en egen undersökning kring sin pappa. Hon har berättat att det är ungefär 20 permar med dokument och uppgifter som hon har samlat på sig, Och att hon känner sig tillfreds med att hon tycker att hon känner sin pappa och det han gjorde. Det här tror jag blir en bonus för henne i det arbetet också. Att hon kan känna att det behöver inte vara så att han var nazist. Utan det kan peka åt ett annat håll. Att man går med i nazistpartiet, det ser ju onekligen väldigt illa ut. Men kan det haft andra orsaker? Det är det. Vi går vidare till nästa ämne tycker jag.
Ja, det är högt och det är lågt i den här podden med olika kungliga nyheter. Nu är det dags att vi blickar vidare mot Norge och även LA. För det är väl där som prinsessa Märtha Louise pojkvän shamanen bor.
Det är i Los Angeles som shaman Derek Verrett bor. Det stämmer.
Mm. Och tyska och svenska tidningar, de har ju rapporterat om att den här relationen de emellan skulle ha avslutats. Någonting som shaman Durek själv vill dementera kan man säga.
Mm.
Han skickade nämligen sms till norska VG där han då bekräftar att det här enbart är rykten och att de inte alls är slut utan att Märtha Louise är hans tvillingflamma som man kallar det.
Betyder det själsfrände?
Ja, jag tror det. Det borde jag veta med tanke på att jag har norska rötter. Men jag tror att det är så. Mm.
Spännande. Ja, det var ju... jag tror också var Norske Se och Hör som hade i sitt senaste nummer massa bilder på när shamanen och Märtha Louise och hennes barn semestrade på Hawaii tillsammans.
Ja, ganska precis. Nyligen. De läste ju faktiskt fotograferas där av en internationell bildbyrå vid stranden. Och även om vi har sett de här bilderna från Hawaii och vi har fått ta del av det här smset som shamanen ska skicka så är det ju ändå någonting som har förändrats dem emellan. Shamanen har ju varit väldigt öppen med sin kärlek till Märtha Louise på sitt Instagramkonto via olika podcaster och så vidare. Det har vi pratat om tidigare. Men numera så ligger han lite lågt vad det verkar. Kan det vara så att han har fått tillsägelse från norska hovet tror du?
Ja, men jag tänker det, för jag har inte sett en enda bild på honom och Märtha Louise. Och så generös han har varit tidigare med väldigt privata bilder och oj vad han har öst kärlek över henne. Så är det här en ny strategi. Och det är klart att det är säkert, om inte det är så att kungahuset har bett honom ligga lågt så har ju säkert Märtha Louise i alla fall gjort det. Hon har ju tre barn som är i sorg, stor sorg efter sin pappa.
Ja, för det ska ju sägas också att i julas så gick ju Märtha Louise för detta man, Ari Ben, bort. Väldigt tragisk bortgång. Vi fick följa den här fantastiskt fina och väldigt sorgliga begravningen när alla döttrar var på plats. Dottern Maud höll ett jättefint tal till sin pappa.
Ja. Mm.
Och det här har varit, och det är såklart en otroligt tung period för familjen och de är ju djup sorg och fortfarande chock.
Men då känns det som att det är liksom med vett och sans man kanske håller tillbaka med ny kärlek och kärleksbilder.
Ja men exakt, för det var ju nämligen så att shamanen hamnade i väldigt blåsväder just för att han efter Ari Bens tragiska bortgång postade ett reklaminlägg på sitt Instagramkonto.
Mm.
Och det tyckte väl folk inte var särskilt passande då i det här sammanhanget.
Nej, det är det ju inte. Verkligen inte.
Det är ju inte alls lägligt och det kanske också har gjort något att de har tagit ett steg tillbaka och i det någonstans så har också de här spekulationerna kring en eventuell separation väckts.
Ja, alltså om medierna är vana vid att det peppras med kärlek och sommarbilder på stranden.
Svängda uttalanden i olika diverse podcaster, ska vi säga.
Ja, men han pratade ju till och med om deras sexliv i en podd.
Ja.
Men det fick han ju på fingrarna för.
Det fick han.
Nej, men då kanske det är lätt att dra den slutsatsen. Jaha, men då är de säkert inte tillsammans längre. Whatever.
Ja, men precis. Och norska VG då har ju tidigare avsett att shamanen försökt få sin ex-sambo och affärspartner Hank Greenberg. Hoppas det är rätt nu.
Greenberg.
Att skriva på ett tysthetskontrakt.
Ja.
Vad vet du om det, Jenny?
Jo, de var tillsammans i 8 år. Och de jobbade också tillsammans. Och Greenberg, han har ju berättat då i medierna att han blev jätteförnärmad, jätteledsen när han fick det här mejlet med tysthetskontraktet. Och han säger, citat, så här: jag blev arg när mejlet kom. Trots dagliga förfrågningar så har jag inte gett någon kommentar till pressen. Slutcitat. Och då fick han det här rätt upp i ansiktet att han skulle skriva på det. Och det vägrar han göra. Och det kan man ju också förstå att när shamanen träffade Märtha Louise då hade det ändå gått 4 år sedan han och Hank Greenberg gjorde slut.
Mm.
Och jag vet inte. Det, kanske, det är ju vanligt i USA med tystighetskontrakt. Men det,
ja,
kanske,
det är en helt annan situation än här.
Men det kanske mer handlar mellan företag och människor. Att ge det till sin ex-partner är väl inte jättevanligt kanske.
Men här var väl då själva grejen att de var just både ex-partner som i en kärleksrelation och en arbetssituation. Ja. Det kanske också därför som det klarades till lite.
Och sen har ju Shimon Durek, han har ju varit väldigt sparsam med, med sin bakgrund, med sina tidigare partners. Man vet ju väldigt mycket om honom nu och den, alltså han målar ju upp den här bilden av att han är en stor och firad stjärna i USA. Och visst det är han. Han är med på liksom nationell tv. Han har Gwyneth Paltrow som klient, ja men många, många fler Hollywood-kändisar. Men han är också noga med att liksom upprätthålla den bilden. Och då undrar ju jag såklart som journalist, vad är det han inte vill ska komma fram?
Mm,
det kommer vi kanske inte få reda på, men som sagt...
Eller så får vi det, det är det man aldrig vet med honom.
Man vet inte.
Full av överraskningar.
Ja, men shamanen slog tillbaka mot sitt ex i en intervju med VG i London när han skulle promota sin bok.
Så som fick... för övrigt blev...
Ja, den gavs ju inte ut, nej, varken i London eller Sverige. På grund av att han bland annat skrev att barn kan få cancer för att de är olyckliga och det ena med andra. Då slog han tillbaka. Han fick frågor under intervjun om de här tystighetskontrakten. Och då bara han reste sig och gick och så sa han så här: det här är bara falsk information från ett ex som försöker attackera Märta och mig. Och där kan jag väl känna att, well, Hank Greenberg har ju inte sagt någonting till pressen under alla de här åren. Så att han nu liksom får frågan från medier om tystighetskontrakt och säger att han inte skrivit på något, det är väl ingen attack, eller?
Ja, då ska man väl vara väldigt känslig då.
Ja.
Attack och attack vet jag inte.
Nej, hur som helst verkar det inte vara så himla vänskapligt mellan Shimon Durek och Hank Greenberg i alla fall.
Och vi kan ju då också bekräfta att de fortfarande är ett par, alltså shamanen och Märta Louise av Norge.
Precis.
Men några som också fortfarande är ett par, men som inte heller, likt Märta Louise, vill vara en del av det kungliga huset och... åta sig kungliga uppdrag, det är ju Harry och Meghan.
Mm.
Som vi har pratat om Harry och Meghan och som vi kommer fortsätta prata om Harry och Meghan.
Det tar aldrig slut.
Det tar aldrig slut. Och ja, den 31 mars så ska ju nu de här nya reglerna faktiskt träda kraft. Och i onsdags i veckan så landade ju Harry åter på engelsk mark. De har ju varit både i Kanada och LA om jag har förstått det rätt.
Mm.
Sen det här... Den här bomben slog ner om deras nya beslut och deras nya...
Liv.
Liv, det är ett nytt liv de har.
Utanför kungahuset.
Verkligen.
Mm.
Och nu är de då tillbaka på engelsk mark. Vi vet inte ifall att Meghan och lilla Archie är med. Utan vi har bara sett Harry än så länge.
Mm.
Och man kan ju säga att det här är lite av en tack- och avskedsturné, eller hur?
Ja, men det har ju blivit det. Och hovet och många medier har ju publicerat det här programmet. Vad sa du att det var 8 punkter?
Sju kungliga uppdragare som gäller. Och innan då, det här under mars månad nu då. Så februari, mars månad.
Och en av dem var ju att vara med under en studioinspelning med John Bon Jovi.
Wow!
Som ska då spela in en låt med de här Invictus Games-kören. Invictus Games, det är ju krigsveteraner som... ja, men Harry är ju beskyddare av den här organisationen.
Ja, och igår då när han anlände till Edinburgh, säger man så?
Edinburgh, tror jag.
Edinburgh, ja. I Skottland. Han kom dit med tåg från London. Och det här var då veckans första uppdrag. Och det var en konferens som berör ämnet ekovänlig turism. Vilket man kan tänka sig, det är ett väldigt passande tema nu med tanke på att han och Meghan ska ha någon form av pendlingsliv mellan London, Kanada och LA.
Men han tog tåget.
Han tog tåget hit för att miljökompensera.
Mm.
Men när då Harry blev presenterad, eller då han skulle upp på scen för att hålla sitt tal, då... var det något som chockade alla? Vi kan ju lyssna lite på det här.
He's made it clear that we are all just to call him Harry. So ladies and gentlemen, please give a big, warm, Scottish welcome to Harry.
Kvinnan som presenterar honom och ber honom gå upp på scen nämner då att de blivit ombedda att endast kalla honom för Harry. Och ja...
Men Jenny, varför sa det?
Det är det här vi inte, jag förstår inte det här.
Nej.
Han vill inte då längre bli titulerad som prins, även om han nu trots de här nya spelreglerna fortfarande är det.
Mm.
Paret har kämpat och verkligen velat ha kvar titeln Sussex Royals.
Och även det här att vara kunglig höghet.
Vilket de fortfarande också är.
Ja.
Men nu är plötsligt...
Men de får inte använda den titeln,
de får inte använda den. Nej. Men prins får ju fortfarande Harry kallas för.
Ja, han är ju född prins, han blir inte av med det.
Nej. Men han gör då entré åter i England och det första som händer är att han då säger att han inte vill bli kallad för prins längre. Och det här skapade ju direkt ramaskri att vad är det som händer?
Nej, men jag kan väl tycka att det här velandet fram och tillbaka, på ett sätt är det en fin gest. Ja, han liksom sänker sig till en nivå där han är som alla andra i rummet och ja, jättefint. Men varför då hålla på och bråka och krångla om det här med livet efter kungahuset och titlar och...
Framförallt den här royal-grejen då som de vill bygga det här varumärket.
Ja, och där har de ju registrerat också Sussex Royal som varumärke för att, som de säger, skydda så att ingen annan använder det. Men vi har ju också sett att de har reggat liksom saker som allt från pyjamasar till skrivblock till... Ja, men allsköns prylar.
Och där just också trycka på den här kungliga statusen på något sätt.
Ja.
Och på den här hemsidan, från början då, så var det så att när de gick ut i januari och berättade att de inte längre ville utgöra en del av det kungliga huset, i samband med det uttalandet så lanserades den här hemsidan.
Mm.
Den här hemsidan var väldigt vilseledande, den öppnade verkligen upp för olika spekulationer.
Mm.
Det var bilder på drottning Elisabeth, det var citat från drottning Elisabeth som egentligen innebär att man alltid ska tjäna sitt land. Men de lanserade den för att de inte vill göra det. Så det var väldigt många så här motsägelsefulla olika citat och feelings där. Men nu i veckan, eller för några veckor sedan, så lanserade de ju faktiskt lite nya riktlinjer. Just för att tydliggöra vad det faktiskt är som gäller.
Och det här har fått massiv kritik.
Varför?
Det är sättet de formulerar sig på. För många uppfattar det som surt och snorkigt. De inledde då det här meddelandet med att säga att de var ledsna över att de inte hade kunnat dela med sig av vad som bestämts då kring deras utträde förrän nu. Och då la de till att för att undvika förvirring och felaktig medierapportering.
Det var en rejäl pik mot media där.
Ja, men det är det ju. Och det är helt uppenbart att det här paret hatar ju fotografer och journalister.
Och på ett sätt kan vi ju förstå det med tanke på vad Harry har genomlidit med sin mamma.
Ja, absolut. Men man får också vara öppen för att... man kanske inte kan stå med en fot i den kungliga världen och en i den privata. Man får ta ett rejält beslut. Och det såg ju drottningen till att de gjorde det till slut.
Mm. Mm.
Men de skriver också så här. Den kungliga familjen respekterar och förstår hertigparets önskan om ett mer självständigt liv som familj. Genom att ta bort det påstådda allmänintresset som medierna använde sig av för att göra intrång i deras liv.
Allmänintresse?
Ja, och påstådda. Alltså här skriver ju paret att vi i pressen använder ju ofta det här att det finns ett allmänintresse att skriva om politiker, det finns ett allmänintresse att skriva om kungligheter, ibland också allmänintresse att skriva om dömda brottslingar. Och det är ju sådana etiska frågor som vi diskuterar varje dag.
Men hur kan man vilja behålla ett kungligt varumärke men inte vara en del av ett allmänintresse? Det finns,
nej,
den ekvationen går ju verkligen inte ihop.
Den går inte ihop. Och också att de lägger till det här, det påstådda allmänintresset. Ja, men det finns ju ett allmänintresse för alla kungafamiljens medlemmar. Och sen så har de också lagt till en rad som är så här, citat. Paret fortsätter att vara en uppskattad del av hennes majestäts familj. Och då har de strykit under uppskattad del. Som om det skulle finnas en tvekan. Alltså de spär ju bara på det här ryktet att, jaha, ja men... Vi vet väl att de är uppskattade, men är de inte det? När de ändå måste, det blir så motsägelsefullt.
Ja.
Men de trycker numera ganska mycket på att de ska testa det här livet i 12 månader. Att det är liksom en utvärderingsperiod. Det har de inte pratat så mycket om innan.
Men vad betyder egentligen det? Menar de då att det ska testas då i 12 månader och sen ska man då utvärdera, kommer det handla om hur vidare de har trivs i rollen eller snarare hur de då har betett sig i de nya spelreglerna? Eller vad är det som...
Jag kan tänka mig båda.
Ja.
Och i och med att drottning Elisabeth lät dem behålla de här hans och hennes kungliga höghet, då har hon ju också öppnat en dörr för att de ska kunna komma tillbaka efter ett år. Hade hon tagit bort deras titlar, ja då hade det väl kanske blivit ett större mankemang liksom med att ta tillbaka dem i kungahuset.
Men den här nystartade välgörenhetsorganisationen som de ska dra igång då, nu gör de ju också klart för att de inte nu ska bruka Sussex Royals.
Mm.
som idag deras hemsida heter.
Nej, men
heter.
De måste ju göra om hela det jobbet. De får inte heller ha Instagram-konto som heter Sussex Royal.
Så nu ska det bytas namn och läggas nya hemsidor. Och som en dyr historia.
Vet du, jag tror att det faktiskt är det. De hade anlitat en kanadensisk byrå för att designa den här hemsidan. Jag tror det var 9 månader innan de bröt med kungahuset. Det är klart att det kostar pengar. Och, men framförallt så tror jag också att det är lite en stukad stolthet i det hela. För jag tror att de var så säkra på att Sussex Royal var ett namn de skulle kunna använda sig av under lång tid.
Ja, för där känner jag också av den här lite bitterheten. För att de skriver ju också lite surt och lite gnälligt på hemsidan att drottning Elizabeth inte har någon laglig rätt att hindra dem från att bruka det.
Mm. Varför ens skriva det?
Så, och var är lojaliteten gentemot henne?
Nej.
I don't get it.
Varför ens nämna det? Jag förstår inte. Och det är väl kanske den meningen som folk har så här slagit ner på allra mest.
De retar upp folk. Det retar ja. Något otroligt alltså.
Ja. Men det är, om man ser på det utifrån, det här är också ett otroligt privilegierat par. De har pengar, de har liksom en trygg bas, de har status, de är kungliga. Och nu väljer de bort det. Och då tror jag liksom att såna här grejer retar folk ännu mer.
Ja.
Därför att de har hela livet för sina fötter, hela världen för sina fötter. Och ändå ska de hålla på och liksom peka finger mot drottning Elizabeth, 93 år gammal. Och kungahuset som institution.
Mm. Och nu har de ju då reggat en ny hemsida, sägs det.
Mm.
SussexGlobalCharities.com.
Ja.
Och det är Megans bästa kompis som har varit inblandad.
Ja, men tydligen gjorde de så när det gällde Sussex Royal också. På något vis. Att det var någon bekant till dem som reggade. Och det är väl för att inte ska så här, blinka till i mediernas datorer med en gång det händer.
Barn utgjorde väl en del av brudnäbbet vid deras bröllop. De måste varandra. Stå varandra ganska nära.
Ja, men det gör de. Det gör de ju. Ja, nej, det är mycket som pågår där.
Ja, och paret tillsammans kommer ju att, alltså Meghan kommer alltså komma tillbaka till Storbritannien den 9 mars. Och då ska ju de tillsammans med hela kungafamiljen det här årliga firandet av Commonwealth Services.
Mm.
Och det ska bli spännande då. Blir det deras sista uppdrag som kungliga ihop där? Det sista gången vi ser paret i de här kungliga karaktärerna.
Nej, men jag tror när det gäller stora kungliga familjehögtider, då kommer vi nog se dem, därför att de är fortfarande en del av familjen. Men det är det här officiella arbetet där de nog inte kommer vara så synliga. I alla fall inte det här året. Sen ska det ju vara då den här utvärderingen som sagt.
Ja, det återstår att se och det är som sagt alltid spännande att följa.
Mm.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Och här hemma i Sverige, då är det ju sportlovsveckor. Och på sportlovsveckor, ja då brukar man ju åka en hel del skidor.
Och, ja.
Ja, säger du. Jag åker väldigt mycket skidor faktiskt.
Ja, jag åkte skidor när jag var liten. Mm. Inte så mycket som i vuxen ålder.
Nej, jag åker ganska mycket skidor. Jag tycker det är väldigt kul. Och det tycker jag även våra kungligheter.
Ja,
väldigt
verkligen.
Stort, alltså allmänt sportintresset är ju stort i svenska kungafamiljen och många andra kungahus. Men just skidintresset får man väl ändå säga är ganska starkt.
Ja, och sen har ju de, kungen har ju en sån här sportstuga i
Storlien.
Storlien, ja.
Yes.
Och där brukar de ju vara ganska mycket. Och det har de varit sedan barnen var små.
Ja, det har vi sett bilder på redan när barnen var riktigt små och de åkte skidor tillsammans. Och var det förra året vi fick de här bilderna och videoklippen från när kronprinsessfamiljen tillsammans med norska kungafamiljen åkte skidor i Trysil.
Ja.
Och lilla Oskar då, bara 3 år, och redan skidegalant. Så det är klart att där tror jag mamma och pappa har varit bra skidlärare.
Det tror jag också.
Vi får se nu. Estelle, hon skadade ju benet i julas när familjen var i Alperna på skidsemester. Och jag tror att hon fortfarande hoppar på kryckor. Så det kanske inte blir så mycket skidor för henne det här sportlovet.
Nej, men kanske inte. Vi får se. Nej, men jag kommer ihåg på den tiden när jag reste väldigt mycket med kungafamiljen och kronprinsessparet och så vidare. Vi drog till Verbier där Daniel och Victoria hade semester. Och vi visste ja, men vart de skulle bo och vi visste vilka de var där med. Och mycket riktigt så träffade vi på dem i backen. Och fotografen, han såg dem redan komma susande ner för någon blå eller svart backe. Och de är ju svinduktiga på skidor, ja, både Daniel och Victoria. Och sen så satt vi och väntade på dem utanför en sån här utservering. Där de satt och käkade lite lunch i solen med sina kompisar. Och vi stod och snackade lite kort med Victorias livvakter. De är supertrevliga, men de är väldigt korrekta såklart. Så vi frågade faktiskt en av dem så här, skulle det vara möjligt att få bara snacka med Victoria en liten kort stund? Och det är ju inte jättepopulärt när de är på privata resor. Det kan man förstå. Så vi hade väl inget jättestort hopp om att hon ville säga någonting. Men då gjorde hon faktiskt en väldigt kul grej för att hon var inte sur på något sätt, men hon försökte lura oss. För vi satt och hade lite lunch en bit ifrån och de satt vid sitt bord och hade lite lunch. Och så såg vi att, jag tänkte men det där är ju Victoria som lämnar restaurangen nu. Men man kunde inte riktigt se, för hon hade en svart skidhjälm på sig. Och det var inte den hon hade när hon åkte i backen, utan hon hade lånat, kanske Daniels, vem vet. Och så sprang hon trippande därifrån.
Det är inte så lätt att trippa i papexel, så måste ha varit snabb.
Ja, nej, men liksom man kan inte gå riktigt normalt i såna här pjäxor.
Nej.
Och då vet jag att jag sa till fotografen så här, nej men det där är ju kronprinsessan. Och han bara, ja det är det fast med mig. Och alltså, vi skrattade rätt mycket åt det där för att hon... Ja, hon vinkar lite grann
för att finta bort det helt enkelt.
Ja, och hon hade ingen lust att prata med oss och det köper jag totalt.
Ja, verkligen. Ja. Och jag var ju faktiskt i Verbier på skidsemester förra året och av en slump så sprang jag in i prins Carl Philip.
Ja, men se där.
Som var där på skidsemester. Så att de gillar att åka skidor både där och i Sverige och hela familjen har ju ett stort intresse.
Mm.
Och det är inte bara utförs skidor de åker. Utan det är ju Vasaloppsveckan nu när vi poddar.
Det är Vasalopp, ja.
Och det är ju faktiskt flera kungligheter som har tagit sig igenom de här tappra 9 milen. Eller då Tjejvasan också som är 3 mil. Och ja, det är kungen, Carl Philip, prinsessan Madeleine och prinsessan Sofia som alla har åkt Vasaloppet. Och sen har faktiskt danska kronprins Fredrik åkt också.
Just det.
Och även om inte en kunglighet så tycker jag någon passar in här. Det är ju Pippa Middleton, alltså... prins William av Storbritanniens frus syster.
Just det.
Hon har också tagit sig igenom Vasaloppet. Så att intresset finns där. Och ja, jag tycker att det är väldigt roligt. En liten detalj så här. Kungen var ju med i Vasaloppet första gången år 1977.
Från Eldris i de växande köerna mot målet i Mora tog det 48 minuter för landets regent att skida fram. Och här har vi honom i bilden smitt. Timmen mellan 4:30 och 5:30 är den då rusningen är som starkast, har jag sagt. Så med tanke på det hade den mångtusenhövdade vissa problem att spana in honom. Och så gick det så här plötsligt. Det var när en entusiast hoppade ur ledet och ville hylla kungen på sitt sätt. Snart började jublet växa på upploppet. Och entusiasmen tog sig som sagt olika uttryck.
Då var det en åskådare som ganska nära målgången ville hänga som ett pris runt hans hals.
Oj då!
Och ja, det får man ju för det första kanske inte göra hur som helst, springa fram till kungen sådär. Men,
jag tänker att livvakterna borde blivit livrädda och tänkt att det är någon som vill attackera.
Exakt. Så att den här, jag vet inte om det var man eller kvinna, men mitt när han är liksom... På språng, eller inte på språng, men han skriar på liksom.
Mm.
Då kastar sig den här personen fram ur publiken och ska då trä över den här över halsen. Bara det att hon, eller han, trampar ju på kungens skidor.
Aj, aj, aj.
Så kungen faller rakt fram, men är snabbt upp på benen igen.
Sa han någonting till den här personen?
Nej, och jag har faktiskt kollat om igen på det här klippet och han ser faktiskt inte ens arg ut. Man kan tänka sig att man efter 9 mil är ganska så mör i kroppen, kanske inte på sitt bästa humör. Men han ramlar, han faller, han får hjälp av någon person bredvid i spåret att ta sig upp, fångar stavarna och stakar på fortfarande med den här grejen runt halsen som han faktiskt lyckades hänga på innan han föll.
Mm.
Och... 10 år senare så var han ju åter med i Vasaloppet igen, då i öppet spår. Och sen ytterligare 10 år senare så ställde han upp igen Och,
han kör 10-årsintervaller.
Ja, men exakt.
Enkelt.
Men där verkar det ändå som att det var hans sista lopp. Och det kanske inte är så konstigt ändå med tanke på vad han faktiskt har uttalat sig om Vasaloppet. I SVTs vinterstudio så fick han ju frågan om vad han egentligen tyckte om det här loppet. Och han svarade då så här: egentligen är det ju dötråkigt. Vasaloppet är ju det tråkigaste som finns egentligen. Det händer ingenting. Du bara åker och åker och åker. På de sista kilometerna så bör du gasa på lite grann, sa kungen. Så han lät ju inte jätteimpad över de här 9 milen han har tagit sig igenom. Men han har ändå ställt
han har gjort det ändå.
3 gånger. Tycker jag är starkt.
Mm.
Och Carl Philip, han ställde upp första gången år 2004 och han slog faktiskt sin pappa kungens tid med hela 50 minuter. Men det finns ett ganska roligt klipp på, de har då fått till en intervju med Carl Philip precis efter han har gått i mål. Och jag kan tänka mig att man inte
den?
Är... Ja, men vi gör det. Man är nog inte jättepigg på att bli just intervjuad då. Jag tycker man har en liten bitter underton här. Ska lyssna.
Hur har resan varit?
Ja, varierande.
Hur kändes det i Eldris?
Ja, det kändes bättre där. Men ja, det var jobbigt.
Eversberg?
Okej.
Okay. Vem har familjerekordet nu?
Ja, jag har förstått att jag har fått det just nu.
Efter 6 timmar, 21 minuter och 52 sekunder hade han nått sina mål i fäders spår.
Att komma i mål kan självklart. Sen att komma någonstans i närhet av fars tid.
Är det fler Vasalopp?
Ja, det vet man aldrig.
Men Sara, åkte han inte igen sen?
Jo, trots att han lät ganska så skeptisk till att åka igen så var han åter med 2012. Då var han med i Skritvasan och han var med 2013 och 2014. Då åkte han faktiskt ihop med prinsessan Sofia i Stafettvasan.
Och Madeleine, hon körde ju Tjejvasan 2008. Det var på 2,22.
Alltså,
det är, riktigt,
är
snabbt.
Riktigt snabbt. Jag har ju faktiskt åkt Tjejvasan. Jag åkte förra året. Och jag åkte på 2.41 och då tyckte jag att jag hade en bra tid. Men Madeleine, hon var riktigt snabb i spåren. Precis som Sofia, hon har också åkt Tjejvasan. 3.31 blev hon in på.
Men det är inte dåligt heller.
Det är väldigt bra. Det är sportiga kungligheter vi har.
Ja, men verkligen.
Men förra året var ju Carl Philip återigen med i Vasaloppet. Så att vi får se om det är någon kunglighet som ska starta nu. Jag ska faktiskt upp till Sälen och heja fram dem.
Du får spana
för
poddens skull.
Vad tror
helt
du?
Klart.
Tror du vi har någon som ställer upp?
Ja, men det tror jag. Det tror jag.
Carl Philip och Sofia kanske?
Carl Philip och Sofia. Alltså inte Madeleine, för hon är nog säkert kvar i Florida.
Men faktum är faktiskt att...
Victoria, har inte hon åkt någon gång?
Nej.
Nej, kanske hennes tur nu.
Ja, deras schema ekar ju faktiskt tomt, så det verkar som att de i alla fall har fått lite sportlovsledighet. Men oavsett om de står på skidor eller inte så är de ju väldigt intresserade. Förra veckan så var ju då kungen och norska prinsessan Astrid vid Trondheim för att heja fram skidåkarna.
Just det, och det var därför han missade prinsessan Estelles födelsedag.
Ja, stämmer. Han fick hoppa kalastårtan hemma på Haga slott. Får hoppas att det fanns en bit kvar till han kom hem.
Ja, det gjorde det säkert.
Fick fira istället för han. Och kungen, han har ju faktiskt gästat vinterstudion efter det här, även om han inte var så förtjust i Vasaloppet. Och det var kul för att han gav ett expertutlåtande som har blivit väldigt omtalat.
Vi lyssnar
på det.
VM 2013, och när ni lämnade baracken så sa kungen att det blir svenskt i eftermiddag, och det var ju 5 milen som skulle köras, och ni måste ha varit den enda i hela världen som hade kunnat tro det. Och sen så kommer det här magiska 5 milen i en massstart, och Johan Olsson kör hem det här VM-guldet. Så att expert i vinterstudion kanske framöver då?
Nej, men om jag minns rätt så, men då stod jag ute på spåret lite grann uppe i backen där när han, som sagt, ryckte loss. Ja, det gjorde han ganska tidigt i och för sig. Mm. Det enda som han vågat göra, det var ju hans taktik. Och det gjorde han verkligen bra. Men och jag var väldigt orolig att han... För det var ganska fuktigt, och kom ihåg. Och ganska strävt i spåret, alltså. Mm. Och att hans valla skulle hålla på något sätt. Men det är helt.
Han gjorde det där som ingen hade kunnat förvänta sig.
Ja, det har faktiskt hyllats ganska mycket, för att kungen hade ju då rätt kring de här spekulationerna som han hävdade innan, och kanske hade tippat på att det var någon som skulle vinna som inte alla andra trodde, och så blev det faktiskt så. Och vid VM så var ju både Silvia och kungen där och hejade fram alla åker, och då berättade faktiskt kungen att han och Silvia pendlar då mellan Åre och sin egna stuga i Solien, som man i intervjun kallade för hemma. Så det känns ju som att de gärna spenderar sin tid där.
De brukar vara där på påsklov och sportlov. Jag tror till och med de har firat 9 år i Storlien storlien flera gånger.
Ja, men det kan man tänka sig. Det är ju härligt att, att vara i fjällen. Och som vi pratade om förra veckan så bor ju faktiskt just nu danska kronprinsfamiljen i Verbier.
Det stämmer, de ska bo där i 3 månader och barnen går faktiskt i skola där. Så Mary bor där på heltid och Fredrik han verkar pendla till och från Köpenhamn.
Och nederländska kungafamiljen, de bjöd på nytagna bilder från, var det Österrike?
Ja, det är så kul med såna här bilder för jag tänker alltid, det är på barnen man ser hur åren går heter det ju. Och Maxima och Willem Alexander, kungaparet, de har ju 3 döttrar. Och jag tänkte verkligen på det nu när jag såg bilderna från Verbier att de är ju nästan till vuxna nu, de här barnen. Det går jättesnabbt.
Det går väldigt, väldigt snabbt.
Sara, nu ska vi gå över till prinsessa Madeleine igen. Hon bor ju i Florida sedan 2018 med Chris och de 3 barnen. Verkar trivas jättebra. Men de har flyttat. Vi vet ju att de sa upp hyreskontraktet på sitt gamla hus innan jul. Men varför flytta?
Jo, men det har framkommit uppgifter då att familjen de blev utsatta för ett inbrott under hösten. Och det här skedde lyckligtvis då inte när de var hemma. Men bara den här känslan av att någon hade varit där och de blev säkert av med en del grejer, jag vet inte, men det kan man ju tänka sig att det sker vid ett inbrott. Och det gjorde då att de valde att flytta just för att de kände sig väldigt otrygga i
och det hemmiljön. Den känslan köper jag absolut, och speciellt när man har små barn också. Mm. Att någon bryter sig in i ens hem.
Och därför har de då köpt ett nytt hus i Florida.
Och det är ingen liten historia.
Nej.
600 kvadratmeter, 8 badrum, 6 sovrum.
En swimmingpool.
En stor pool, ja.
Och en separat så här barndel i huset.
Ja.
Ska man inte tacka nej till?
Nej, men verkligen inte. Det låter, jag har sett bilder på huset, det ser jättefint ut.
Och man kan tänka sig att det då är ganska så här ordentliga säkerhetsåtgärder runt det här huset.
Nej, men det är höga stängsel, det är en insynsskyddad trädgård. Och sen vet jag också att det är klart att det är mycket specialarrangemang kring säkerhet för en sån här familj. Och speciellt efter att ha varit utsatt för ett inbrott.
Ja, men såklart. Och förra veckan så fyllde ju prinsessan Leonor 6 år. Och då fick vi så här en uppenbar markering från hovets sida att hon inte längre utgör en del av det kungliga huset.
Ja, för vi är så vana vid att vid varje sån här födelsedag så publicerar hovet en nytagen bild på barnet. Nu när Estelle fyllde 8 så fick vi ju en jättefin bild på henne. Men när då Madeleines äldsta, Leonor, fyllde år, då gjorde de det inte. Och det är ju liksom nytt för i år, kan man ju säga.
Ja, men det är det här nya nu. De utgör inte längre en del av det kungliga huset och därför får de heller inget officiellt firande av hovet. Utan det var ju Madeleine då som publicerade en bild via sitt officiella Instagramkonto. Ja. Och vi är ju glada att vi får för de bilderna i alla fall.
Ja, men absolut.
För det kan vi inte heller räkna med.
Nej, hon har sedan det här beslutet från kungen om barnbarnen togs, så har det varit ganska dött på hennes Instagramkonto. Mm. Det har varit en del så här jobbbilder, men inte så mycket på barnen.
Har det varit mer kopplat till childhood då?
Ja, precis.
Vi vill ju gärna att ni ska skicka in lyssnarfrågor till oss. Vilken mejl är det man ska använda då?
Då mejlar ni till kungligt@aftonbladet.se. Och ställ vilka frågor ni vill.
Ja, så ska vi försöka besvara dem. Vi tycker verkligen att det är jättekul ifall ni vill skicka in frågor till oss. Den här veckan då har vi Malin som undrar vad Carl Philip och Sofia gör på dagarna. Har de jobb som de går till?
Ja, alltså prinsessan Sofia, det vet vi, hon besökte nyligen Project Playground i Sydafrika. Det var en resa som hovet inte hade reggat i kungliga kalendern. Och det är för att den sker då liksom. Det är ett så här privat åtagande hon har, kan man ju säga. Men det är också nytt, för att tidigare har de faktiskt publicerat bilder på hennes sådana resor. Inte nu längre. Men det är hennes hjärtefråga och väldigt viktigt för henne.
Jag sysslade faktiskt med innan hon blev prinsessa också.
Ja, men verkligen. Och sen har de ju också den här stiftelsen, ja men sin egen stiftelse, prinsparets stiftelse, Nej till näthat. Carl Philip, han jobbar ju väldigt mycket med design, precis som Sigvard Bernadotte gjorde. Han jobbar med en kollega som heter Oskar Kylberg, så de har ju det här Bernadotte och Kylberg tillsammans. Och de har ju ett kontor i stan där de sitter.
De gör en hel del samarbete med olika företag också.
Ja. Mm. Så att visst har de att göra, men det kommer vi inte se på samma sätt nu när de då har klivit tillbaka lite grann från kungahuset. De är ju inte hela kungahuset. Men det som är tydligt är att man nu sätter fokus på regenten och tronföljaren. Alltså det är kungen och kronprinsessan som man ser allra mest.
Då blir det också ett naturligt steg att de kanske tar ett kliv tillbaka.
Ja.
Sysslar ett steg till just med de här privata åtagandena. Mm. Därför kanske nu Sofia kommer ägna sig mer åt Product Playground. Och Carl Philip kanske kan syssla mer med sin design snarare. Och sen ser vi dem ju givetvis i kungliga sammanhang också.
Ja men visst, vid Nobel och stora familjehögtider och sådär. Men det är en ganska vanlig fråga, vi får ju den ganska ofta. Och då gäller det kanske mest Madeleine och Sofia och Carl Philip och Chris. Och vad gör de på dagarna? Och sitter de och latar sig? Och, nej men de har åtaganden, de har jobb. Man kan ju säga att Carl Philip går till kontoret varje dag. Så de har att göra.
Det har de att göra och det har vi också och vi har precis nu avslutat den här podden då.
Ja,
den här veckan.
Men vi syns nästa vecka så jag hoppas att ni alla är med och lyssnar då. Och glöm inte, skicka frågor till kungligt@aftonbladet.se.
Ja, och glöm heller inte att följa oss på Instagram.
Nej, precis. Jag finns på Kungligt med Jenny på Instagram.
Och jag finns på royalisten.se. Där uppdaterar vi faktiskt dagligen med kungliga nyheter från hela världen.